Ja, Marie bebådelsedag, temat Guds mäktiga verk. Den är ju otroligt vacker, den här berättelsen om Jesu mor Maria, eller den unga flickan som får veta att hon ska bli mor till Guds son. Trots att hon är så ung, bara en tonåring, eller kanske just därför, är hon så villig att luta sig mot Gud med hela sin tyngd. Så tillitsfull, så följsam, så förvissad om att hon är i trygga händer. Vi vet ju att livet senare många gånger skulle pröva Marias tro och tillit. Och jag tänker att kristen tro handlar väldigt mycket om tillit, om förtröstan. Om att lita på de försäkringar som Gud gett när han uppenbarat sig genom historien. Ytterst sett så handlar tron om att lita på Jesus. Lita på hans ord, på hans vägledning, på hans löften. Lita på att hans död och uppståndelse har sonat mina synder och öppnat vägen till liv. Och att Guds frälsningserbjudande är bergfast och håller att både leva och dö på. Det är den kristna trons fundament. Ordet, löftena, Jesu död, hans uppståndelse är trons objektiva sanning. Den vi sjöng om i den första salmen. Hur det landar och hur det lever och utvecklas i mitt liv, det är ju den subjektiva sidan av tron. Jag skulle vilja stanna i det där spänningsfältet i predikan idag. Den objektiva sanningen och den subjektiva upplevelsen av detta. Jag skulle vilja läsa en berättelse ur en bok som är skriven av Edin Lövås. Hänförelse heter boken. Och det här är en kort text som jag gång på gång återvänder till i tanken. Jag har gjort det ända sedan första gången jag läste de här raderna. Det är en text som handlar om broder Laurentius och hans frågande vän. Hans vän frågade honom om hemligheten till den orubbliga gudsrelationen. Då pekade broder Laurentius på en speciell andlig träning. Han berättade att han under många år aldrig upphört att leva nära Gud. Han gick alltid in i sin privata kammare och väl inne i rummet så sa han till sig själv: Herren är här. Kristus står vid min sida. Något som fyllde honom med tacksamhet. Så fyllde han sin själ med de bibelställen som talade om just detta. Och så här höll han på, både i sin bönekammare och på arbetet, tills han fick svårare för att hålla de här tankarna ifrån sig än att hålla fast vid dem. Och det här utgjorde ingen självsuggestion som man tränade in för att pressa fram en slags tro. Han hade ju redan en stark och levande förtröstan om att Gud fanns överallt. Han behövde inte försöka inbilla sig detta. Nej, han kände till det. Han hade läst om det i Bibeln, han hade hört om det från Jesu egen mun, och Kristus var hans auktoritet. Det mästaren hade sagt, det ansåg broder Laurentius vara sant. Han tränade sig alltså inte i att tro. Vad han gjorde var att levandegöra de sanningar som han redan trodde på. Han fick svårare att hålla de här tankarna ifrån sig än att hålla fast vid dem. Han levandegjorde de sanningar som han redan trodde på. Jag vet inte om ni känner till Instagramkontot Herregud och Company. Han skriver små korta underfundiga texter illustrerade med enkla figurer. Det är lite humor också. Häromdagen skrev han Konstigt, de har börjat skriva namn på matlådorna på jobbet. Idag åt jag en paj som heter Anna. Men han skriver också så här. Be inte om ursäkt för att du är den du är. Och för den kraft som du bär inom dig. Be inte om ursäkt. Jag skulle vilja läsa en bibeltext till. Förutom den vi redan har hört om Maria. Och den hittar vi i Romarbrevet. Det fjärde kapitlet. Vers 18-21. Där allt hopp var ute. Där höll Abraham fast vid hoppet och trodde så att han kunde bli far till många folk. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring 100 år gammal. Och att Saras modersköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat, det kan han också infria. Här möter vi den här subjektiva sidan av tron. Vi får en inblick i Abrahams sätt att hantera och möta Guds löften, Guds tilltal, Guds ord. Vi får en inblick i hur han tänkte, vi får en inblick i hur han handlade inför det väldiga och stora. Att han vid 100 års ålder, Sara redan gammal, skulle få en son. En av mina favoritförfattare, Henry Nouwen, en holländare som inte lever längre. Han skriver så här. När vi ser på stjärnorna och låter tankarna vandra till de många galaxerna känner vi oss så små och obetydliga att allt vi gör, allt vi säger eller tänker verkar helt meningslöst. Men om vi blickar in i själen och låter tankarna vandra in i de ändlösa galaxerna i det inre livet, då blir vi så stora och värdefulla att allt vi gör, säger eller tänker får stor betydelse. Vi måste hela tiden se åt båda hållen för att förbli ödmjuka och trygga. Humoristiska och allvarliga. Lekfulla och ansvarsmedvetna. Ja, människan är mycket liten och mycket stor. Och det är spänningen däremellan som håller oss andligt vakna. Och jag tolkar det som att hur vi tar emot den där stora objektiva sanningen som Gud har uppenbarat för oss är väldigt avgörande för vår andliga vakenhet och vår andliga kondition. Det är ju inte så svårt att se släktskapet mellan Abraham och Maria i de här två texterna vi har lyssnat på. Båda ser och accepterar sin litenhet. Men också sin storhet. Och frågan är, kan du se släktskapet mellan dig, Abraham och Maria? Det jag vet det är att Gud är väldigt svag för dig. Och det finns ingenting i tillvaron som kan förändra det faktumet. Den objektiva sanningen att Gud är svag för dig. Han har gett dig ditt värde och det är ofattbart. Om vi ska stanna en stund inför det här med värde. Jag läste en tidningsartikel som berättar en nästan osannolik historia om en oerhört vacker och sällsynt blomma som växer i markerna utanför Tärnaby i Västerbotten. En blomma som bara genom att finnas där är på väg att stoppa en gruvetablering i området som många menar skulle ödelägga ovärdelig natur. En liten blomma. Att en sårbar och bräcklig liten blomma skulle kunna stoppa etableringen av en gruva. Det kan ju bara förklaras av den här blommans värde. Ett värde som den inte tagit sig. Eller förtjänat. Utan bara fått. För tanken att den här blomman skulle brösta upp sig mot industripampar och gruvmaskiner utan att ha detta givna värde. Det vore ju dömt att misslyckas. Men nu står den här blomman där som ett mirakel. som ett Guds mirakel. Försvarad av alla goda krafter. Utmaningen för dig och mig, det är att våga se oss som den blomman i vår vardag. Där vi inte har något annat att komma med än vårt värde som människa. Ja, människan är mycket liten och mycket stor, skrev Nauen. Det är spänningen däremellan som håller oss andligt vakna. Vi behöver ständigt bli påminna om att det inte är vår egen styrka, våra ansträngningar, utan vårt värde som är vår stora tillgång. Vi är svaga och vi är bräckliga, men vi kan få det onda och det mörka att böja knä. Precis som blomman kan stoppa gruvmaskiner och gruvetablering. Vi kan göra det bara genom att finnas, därför att vi är förankrade i livet med stort L. Och det här är ju nästan en ofattbar tanke, en hisnande tanke, svår att ta in. När jag tänker på Rosa Parks när hon den 5/12 1955 i Montgomery, Alabama, sätter sig på ett säte, ett bussäte reserverat för bara vita, och vägrar att resa sig därför att hon är övertygad om att alla människor är lika mycket värda. Då visste inte hon att denna enkla handling på många sätt skulle förändra USA och synen på de svarta. Hon var som den där blomman på fjället som bara genom att finnas gjorde den största skillnaden. Så det viktigaste är inte vad vi säger, egentligen inte heller vad vi gör, utan vad det är som får oss att tala och handla. Vad som är själva grundmotivet till allt vi säger och gör. Nauen fortsätter att skriva så här: att räta på sig och hålla huvudet högt är Guds vilja med sina barn, mitt i denna världs elände. Det dagliga livets villkor får oss lätt att tänka och känna fördömelse. Men det är möjligt att motstå den frestelsen och med självkänsla stå raka här i världen och inte förlora andlig mark. Alltid medveten om att himmel och jord ska förgå, men Jesu ord kommer aldrig att förgå. Jag vill vara som Maria, Jesu mor, som fanns där vid korset till synes ensam med Jesus mot all världens ondska och svek. Hon förtröstade på Guds trofasthet trots hennes älskade sons död. När Jesus börjar sin offentliga verksamhet så säger han att han har kommit för att predika Guds goda nyheter. Han säger Guds rike är nära. Tiden är inne. Guds rike är nära. Vänd er bort från era synder. Vänd er till Gud och tro. Och så undervisar han med olika bilder, liknelser, för att försöka få oss att förstå vad Guds rike är för något. Han säger till exempel, Guds rike är som en surdeg, som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt syrat. Och själva poängen med den liknelsen, det är ju att Guds rike går inte att stoppa. Guds rike är här för att segra. Det är den objektiva sanningen, det objektiva löftet, Guds tilltal till mänskligheten. Guds rike är här. Guds rike är inom dig och mig om vi vill öppna oss och ta emot. Fattigdom, bundenhet, slaveri, vilsenhet, förtryck. Det är sånt som dagligen strömmar emot oss ifrån media. Och det har plågat mänskligheten sedan tidens början. Fyllt oss med fruktan och gjort våra liv miserabla. Men nu säger Jesus att det finns motmedel mot allt det i form av glädje, frihet, helande och ljus. Ljus så att vi kan se. Jesus proklamerar att nu är tiden inne för ett skifte. Från och med nu är rollerna ombytta. Plågaren är besegrad. Förutsättningarna är totalt annorlunda. Riket annorlunda är här, inom räckhåll för varje människa. Jag hörde en berättelse från en god vän till mig som fastnade. Hon berättade, för henne var det här en väldigt dråplig upplevelse. Hon hade varit ute och gått och så såg hon en ganska storvuxen kvinna komma gående med en liten hund klädd i rosa täcke med stjärnor på i koppel. Och den här lilla hunden hade fullständigt kommando över den här ganska storväxta kvinnan. Hon följde liksom med dubbelt, en hit, en dit, när den här lilla hunden drog iväg. Hon hade ju kunnat plocka upp den här lilla hunden, stoppa den i kappfickan och gå vart hon vill. Gjorde inte det. Och ibland tänker jag, låter vi en besegrad fiende styra oss. Trots att han har förminskats till en liten hund med rosa täcke med stjärnor på. Och jag skulle vilja säga att det är tid. Alltid tid att ta kommandot över den lilla hunden. Jag tänker på en annan bild. Ni vet allesammans att när du kommer till ett övergångsställe så har du rätten på din sida. Du kan egentligen bara kliva rakt ut. Och bilar och bussar och långtradare måste stanna. Därför att lagen säger att du har företräde. Och jag tänker mig att när den här lagen var ny, det är ju under min livstid som den här lagen kom till, så var det säkert en del fotgängare som fick kanske till och med sätta livet till för att markera att nu är det en ny lag som gäller. Det är jag som fotgängare som har företräde framför alla er andra. Alltså tron gör att jag kan stoppa den största långtradare bara genom att gå. Därför när Jesus lär oss att be så säger han, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Alltså han uppmanar oss att dagligen be att något ska förändras, att något ska komma till oss, att något konkret ska ske. Att vi ska låta något hända med oss utifrån vad Gud har sagt och vad Gud vill. Egentligen ber han oss att be att det ska få genomslag som redan har skett. Gud har ju redan, står det i Bibeln, välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Alltså allt är redan givet. Löftet är givet. Gåvorna är givna. Och vi kan, precis som personer vid övergångsstället, ta ett kliv i tro på att jag har lagen på min sida. Jag har rätten på min sida. Gud har öppnat den här vägen för mig. Och jag kan gå. Och det har alltid funnits människor som har fått sätta livet till för att proklamera Guds rike. Och det är ju, så sker än idag på många platser i världen. Men det får inte hindra oss från att ta uppdraget på allvar. Liksom implementera det Gud faktiskt har gjort. Det som är ett faktum. Låt oss ta dopet som ett exempel. Jesus uppmanar oss att döpas. Den som tror och blir döpt, säger han, ska räddas. Och du kan ju sitta på kanten till dopgraven och grubbla på hur du ska förstå vad dopet innebär. Men det är först när du kliver i och låter döpa dig som någonting händer. Du handlar i tro på de goda nyheterna och plötsligt genomsyras också ditt hjärta av Guds rike. Du hamnar i det kraftfält som heter Guds mäktiga gärningar. Det är inget mystiskt med vattnet och ändå sker ett mirakel. Det sker ett maktskifte i ditt liv. Bibeln säger att när du och jag sänks ner i vattnet så begravs vi med Kristus. Vi dör bort från synden. Och när vi lyfts upp igen så uppstår vi med Kristus. Den som låter döpa sig är alltså inte densamma när personen går ner och när personen går upp. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit, säger ordet. En ny skapelse i Kristus. Jag tänker på kampanjen som nu kommer att äga rum i arenan med Sebastian Staxet och teamet runt omkring honom. Ibland kan det behövas sådana exempel som Sebastian Staxet för att vi riktigt ska förstå kraften i evangeliet. Har du inte läst hans bok så vill jag uppmuntra dig att läsa den. En människa så djupt fast i kriminalitet, i droger, i ett destruktivt liv, men som konkret får uppleva kraften i evangeliet. Kraft till ett nytt liv. Och det är samma kraft som gäller för dig, som gäller för mig. Och Bibeln säger att detta är ett fullbordat faktum som du och jag ska leva i. Vi ska låta det ske som redan har skett. Låta det få genomslag. En del säger, jag måste förstå för att kunna tro. Medan andra säger, föds först så kommer världen att öppna sig för dig. Vilket ju är helt logiskt. Tänk att fostret skulle säga till sin mamma, jag kan inte tänka mig att födas förrän jag har sett vad världen har att erbjuda. Varje foster får den uppmaningen, föds först så kommer världen att öppna sig för dig. Så är det också med Guds rike. Föds först. Du behöver inte förstå mer än att Gud har gett löftena och att du kommer att ta emot det här och nu. Att säga att jag måste förstå för att kunna tro. Det är ungefär som att säga att äta. Det handlar om att lära sig så mycket som möjligt om näringsämnen och fibrer och matsmältning. Men lika lite som du blir mätt av din kunskap i näringslära. Lika lite blir du kristen av all din kunskap om Gud. Den onde själv vet mer om Gud än någon av oss här tillsammans. Ändå är han Guds största fiende. Nej, kyrkofadern Augustinus han säger istället, jag måste tro för att kunna förstå. Alltså tron, lydnaden, att följa, öppnar ögonen på en människa. Och plötsligt ser hon Guds rike. Jag glömmer aldrig när jag lyssnade på Elisabeth Sandlund för ganska många år sedan nu. Hon var ju näringslivsjournalist på, jag tror att det var Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, någon av de tidningarna. En kvinna i karriären som plötsligt drabbas av Gud när hennes dotter med någon form av diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning ska konfirmeras och hon säger till sin man, du får gå på konfirmation. Han säger aldrig i livet. Och hon säger aldrig i livet, men till slut så blir det så att hon går tillsammans med sin dotter som då konfirmeras. Hon sitter där i bänken. Nattvarden ska delas ut. Och hon tänker, jag kan ju inte gå fram dit. Men så tänker hon, för min dotters skull så måste jag gå fram. Och precis när hon kommer fram till pastorn eller prästen så tar brödet slut. Och under några sekunder så står hon där och väntar på att prästen ska hämta med era bröd. Och de sekunderna räcker för att Gud ska drabba hennes hjärta. Och hon inser att Jag gör inte det här för min dotters skull. Jag behöver det här. Hon sitter en tid senare i ett TV4-program. Och journalisten intervjuar henne. En kvinnlig journalist. Och journalisten säger, men hur kan du som en modern intellektuell kvinna, mitt i karriären, tro på Bibelns budskap? Och hon tittar lugnt på journalisten och säger, vet du, jag har köpt hela paketet. Och sen har jag följt Elisabeth Sandling med åren som chefredaktör på Dagen med mera. En kvinna som upplevde omedelbar livsförändring. Därför att hon öppnade sitt hjärta för ett litet ögonblick. Så stor är Gud. Jag måste tro för att kunna förstå. Precis som du blir mätt av att äta maten blir du en kristen genom att äta brödet från himlen och dricka det levande vattnet. Eller som psalmisten säger, smaka och se att Gud är god. Jag skulle vilja sluta med en anekdot om just kyrkofadern Augustinus. Han levde på 300-talet efter Kristus. Och han berättar att han kommer gående längs havsstranden och ser en liten pojke sitta på huk och ösa vatten med en snäcka. Han får ett stort leende från pojken. Och Augustinus börjar prata med honom och förstår att pojkens mål att tömma hela havet. Augustinus försöker förklara för pojken att det omöjligen går att tömma havet på dess vatten. Men det hindrar inte pojken från att envist fortsätta. Men ser du inte hur stort och ofantligt havet är jämfört med snäckan som du håller i din hand? Och hur länge tror du att du kan sitta här och ösa, säger Augustinus, och titta lite förebrående på pojken? Pojken ser arg ut och börjar gråta, men fortsätter att ösa. Det är inte någon liten snäcka jag har precis. Och jag kan sitta här hur länge jag vill, svarar gossen. Och blöter ner Augustinus sandaler. Ja, fortsätt du att ösa, säger Augustinus. Och klappar pojken tröstande på kinden. Om jag tänker närmare efter så är du faktiskt en av de skickligaste jag har sett på att tömma hav. Pojken ler mot den gamle igen och den gamle går vidare. För Augustinus som skriver på ett stort verk om Gud och treenighetens mysterium är tolkningen av händelsen genast glasklar. Pojken är som intellektet och havet som Guds väsen. Lika omöjligt som det är att tömma havet på dess vatten, lika omöjligt är det att förstå Guds mysterium. Visst finns det de som är bättre utrustade för tankeexperiment än andra. Men nej, även den som är begåvad med en stor snäcka och god teknik står inför det alldeles omöjliga. Men Gud hindrar oss inte från att tänka på det som egentligen inte går att tänka ut. Han förstår att vi ibland behöver ösa tills vi inte orkar längre. Då låter han sin andes milda havsbris svalka vår panna. Och kanske, om vi inte är rädda för vatten, så tar vi oss ett dopp och nöjer oss med det. Vi behöver stå fasta i vår nya identitet i Kristus. En identitet grundad i tron. Då står vi rustade att möta vad livet än kastar emot oss. Det viktigaste är inte våra strategier, vad vi gör. Det viktiga är att vi är överlåtna. Att vi gör som broder Laurentius. Umgås med Gud. På det mest självklara och enkla sättet. I vår kammare. Eller på vår arbetsplats. Att vi låter ständigt tänkande istället bli ständig bön. Överlåtna till Jesus. Att Jesus får vara centrum i våra liv. Utan mig kan ni ingenting göra, säger han. Förbli i mig. Och ni kommer att bära rik frukt. Guds stora drama pågår. Och Guds stora drama kommer att fullföljas. Bara i honom kan vi bidra med vårt. Så glöm inte den där sällsynta blomman utanför Tärnaby, som bara genom att finnas är på väg att stoppa en stor gruvetablering. Hon må vara bräcklig och sårbar, precis som Maria, precis som Abraham, precis som du och jag. Men bara genom att finnas och blomma för Gud så gör hon skillnad på grund av sitt värde. Och min övertygelse är att den som väljer att ta sig tid med Gud, som broder Laurentius, får en hjälpare i hjärtat som ständigt viskar: var inte rädd. Var inte rädd. Och skulle jag säga några sammanfattande ord om Bibelns budskap till mänskligheten, så är det: var inte rädd. Gud är på din sida. Amen. Herre, tack att ditt budskap till oss är att vi ska vila. Vila vårt huvud mot din axel. Vila i att löftena är bergfasta. Vila i att det finns rum hos dig. Vila i att dödens udd är bruten. Att ondskans makt är krossad. Vila i att livet har segrat. Att livet står till förfogande för oss alla. Vila i att vi inte behöver vara rädda. Oavsett vad som händer, så får vi vara trygga i din hand. Och jag ber att den frid som du talar om, Herre, ska få fylla var och en som är med på gudstjänsten idag. Din frid. Du ger inte det som världen ger, utan du ger frid. Och Herre, när det stormar så får vi göra alla önskningar kända inför dig. Och då har vi löftet att din frid, som är mera värd än allt vi tänker, ska ge våra hjärtan och våra tankar skydd i Kristus Jesus.